Det här är det 101:a avsnittet av pratradioprogrammet Stormens utveckling. Jag, Ola och du, Jonathan, i studion. Hallå?
Hallå! Oj, vad synd. Jag missade 100-årsjubileumet. Inte 100 års, såklart. 100 programsjubileet.
Ja, exakt, det var förra veckan då. Men det var ju, som jag pratat om, den här oklarheten kring jubileet på grund av att jag inte har numrerat de här frågelådan-avsnitten.
Ändå trist.
Så att det kan ha varit 106 avsnittet, beroende på hur man ser det.
Men jag har hört att i den muslimska världen så firar man inte jämna, utan ojämna tal.
Aha, okej.
Okay. Så att det 101:a, det hade man firat.
Firar, alltså typ när någon fyller år. Man firar inte.
Nej, men som vad som helst.
Alltså, sexårsdagen, men sjuårsdagen.
Jag vet inte, moskén i Mecka har blivit är nu 801 år gammal.
Mm-hmm.
Och då får alla liksom presenter och choklad. Och så ringer man dit Oscar Sia, och så får han uppträda.
Jaja.
Eller något sånt.
Mm.
Och alla får ballonger.
Varför är det så?
Jag vet inte, men det är 1001 heter det ju.
Ja.
Varför är det 1001? Jo, för att i den muslimska världen så tycker man inte om jämna tal, man tycker om ojämna.
Mm.
Coolt, va?
Ja, verkligen. Jävligt spännande och poetiskt och så vidare.
Mm.
Ja, men det här, ja precis, det här är i alla fall då avsnitt 101. Vad ska du prata om i det här avsnittet?
Jag ska tala om en svinhäftig grej som hände vart fjärde år, och sen så har jag filat lite på nazisternas liksom ledord.
Just det, för det pratade om senast du var med.
Ja. Cliff, liksom, eller spoiler alert, det var svinsvårt.
Ja, för att det är de här, vad heter de?
De 14 orden.
Mm. De nazistiska 14 orden.
Att de var lite för långa, lite för taffligt och lite för, en aning för liksom gammalt på det sättet. Det känns lite rasistiskt liksom.
Ja, just det. Men det är liksom deras så här klassiska credo, motto, de 14 åren. Orden, du tyckte att det var dålig copy, helt enkelt. Dåligt svung i dem.
Ja,
så du skulle göra det bättre. Okej, då får vi höra det senare då kanske. Eller ett försök i alla fall. Okej, men jag börjar här då. Jag ska prata lite grann om vad som gör en folkilsk.
Ja, vad som gör en folkilsk?
Vad är det som gör en, dig och mig? Folk, vad gör folk i allmänhet folkilska?
Vad exakt är folkilsk?
Ja, det är väl att man är vansinnig på folket runt omkring sig.
Ja.
Och så. Och ja, vad gör en folkilsk? Den vanligaste hypotesen verkar vara Stockholm. Stockholm gör en folkilsk. Det hela började med en intervju som gjordes med serietecknaren Mats Jonsson i DN för ungefär 2 veckor sedan.
Mm.
Apropå att han är aktuell med ett
med samerna.
Ja, med ett nytt album som heter När vi var samer. Och det var ju med den här intervjun då som den här mediacykeln om Stockholm folkälsk började. Och jag såg att Mats Jonsson skrev på Facebook om den här då mediacykeln han satt igång genom sin DN-intervju.
Mm.
Att han skrev så lite sarkastiskt liksom, att det var himla kul att min nya bok redan väckt sådan diskussion. Något jag sa i DN-intervjun här om veckan har hittills lett till 2 krönikor i DN, omnämnande i P1-spanarna och ett inslag i Godmorgonvärlden. Tyvärr är det som diskuteras inte statens stöld av samiska marker, det kulturella folkmordet på skogssamerna eller ens delar av kulturelitens exotifierande syn på urbefolkningar. Nej, diskussionen handlar om att man kan bli arg av att bo i Stockholm. Lyft blicken någon gång, slutcitat.
Ja.
Och jag hoppas verkligen att någon kommer lyfta blicken när det gäller det här.
Inte vi dock.
Det kommer inte bli jag då, tyvärr. Inte här.
Jag är supertriggad, kan jag säga. Också ser det vara taskigt att trigga den, och sen när man blir helt tokig för att man blir så triggad, så får man liksom lyft bricken kommentaren från den som har triggat den. Det var inte ens det här jag ville diskutera.
Nej.
Men säg inte det då.
Jag bara i förbifarten stampade på Stockholm.
Min ömmaste tå.
För mig var det här så lätt då. Man åt i förbifarten, och för dig är det liksom en tagg som sitter i för alltid. Ja, precis. Nej, men jag kommer i alla fall, jag kommer inte lyfta blicken, jag kommer fortsätta med det här folkilska av Stockholmsspåret. Grejen var då att det var, för att ta var det kom ifrån då, så var det att det var en del av den här DN-intervjun med Mats Jonsson som handlade om att han nyligen lämnat Stockholm och flyttat hem, så att säga då. Han har flyttat norrut till sin uppväxttrakt och han bor nu i den lilla byn Sandslån i Kramfors kommun. Mm. Och Jonsson sa det i den här DN-intervjun om att lämna Stockholm. Till slut kände jag, varför ska jag bo här när jag bara blir arg? Mm. Jag blev en surgubbe.
Ja, ja.
Då frågade intervjuaren, vad blev du irriterad på? Ja. Folk! Hur de såg ut och betedde sig.
Oj.
Men jag kunde helt enkelt inte göra en serie till om att jag irriterade mig på reklamare i rutiga skjortor som såg ved i midsommarkransen. Jag började bli folkilsk. Det var inte sunt.
När han går runt och tittar på stan i Stockholm, då ser han liksom... så som människorna i huvudstaden i The Hunger Games ser ut. Så tror jag att han uppfattar folk.
Ja, ja.
Han hatar dem lika mycket som Katniss Everdeen.
Ja, just att de har de degenererade och sminkade i någon slags, vad är det, Ludvig den 14:e fast futuristiskt.
Exakt.
Ja. Men det här följdes då upp av en krönika av DN-skribenten Kristoffer Ahlström, som kände igen sig i Jonssons ilska och skrev att han förvandlades till Kapten Haddock ungefär 4 gånger om dagen av att leva i huvudstaden.
Oj.
Sen skrev Malin Wollin en krönika i Aftonbladet som undrade varför alla i Stockholm är så sura. Sen skrev också DN:s kulturchef Björn Wiman en text med rubriken "Därför är det avskyvärt att leva i Stockholm".
Gud vad alla är på Stockholm. Att alla hoppar på, det var ingen, är det ingen som har gått till stadens försvar?
Nej, jag tror inte det. Jag vet inte, jag har inte sett någon sån text i alla fall. Men det kanske du kan Super, använda ja. Din krönikaplats okay. till. Du har ett
bra,
uppslag här.
Ja, bra.
Men,
flytta till Kram först då.
Mm.
Gör Wiman. Om ni sa hem.
Wiman skriver att han är infödd stockholmare då, till skillnad från Jonsson och Ahlström. Mm. Men att... citat, mitt ursprung utgör dock inget hinder för att även jag finner staden allt mer avskyvärd. Okay. Tvärtom, på senare år märker jag hur något knyts samman i magen så fort jag närmar mig mitt hem via de nybyggda men underdimensionerade biltunnlarna. Där adrenalin och aggressioner kokar ihop till en vedervärdig brygd redan förrän klockan 7 på morgonen.
Oj.
Inte heller handlar min motvilja längre bara om det som alltid varit Stockholms mindre charmiga kännetecken. Människorna som trängs och knuffas på gatorna, som inte ser i ögonen och släpper igen dörrarna i ansiktet på den som kommer efter. Nej, olusten har serats till en avgrundskänsla av rent existentiella mått. För mig är Stockholm inte längre en stad, det är ett tillstånd. Slutcitat. Sen skriver han att denna vantrivsel är förstås varken originell eller ny. Mm. Så han upp historiska exempel på den här observationen. Bland annat Ulf Lundells debutroman Jack från 1976, där den då sönderfästade huvudpersonen Jack åker till några kompisar som har blivit gröna vågare och nu bodde på landsbygden i Småland. Vännen till Jack prisade lugnet och lärkserenaderna och avfärdade bryskt livet i staden. Där är det bara snett med hippa brallor och tajta flin och meningslöst håll igång. Hippa brallor, tajta flin, meningslöst håll igång. Mm. Så där, 3 tidlösa skäl till vantrivsel i Stockholm, skriver Björn Wiman.
Hur var brallorna nu igen?
Hippa.
Hippa, ja. Det är sant.
Det är, ja, men det här, så. Nu har jag redogjort lite grann för de här...
Vilket bölande.
Bölandet om hur folkilsk man blir i Stockholm. Mm. Jag har liksom, eller jag har alltid själv haft ganska svårt att förstå det Stockholmsknället, eller i alla fall när jag själv bodde i Stockholm. Eller men det är en sak om du vill bo på landet.
Ja, ja,
då fattar jag att det är jobbigt.
Ja.
Det är inte lärksång här, utan Nej. Det är en stad.
Nej.
Och det gör mig så jävla folkilsk.
Ja, absolut, jag vill bo på landet. Och så bara tittar jag mig runt omkring.
Ja.
Men det här är ingen skog här.
Nej.
Och den här skogen är fake. Det är ju Humlegården. Ja. Det är en park.
Det är en park, ja precis.
Jag vill ha skog.
Det här är inte en sjö, det är en damm. Jag vill ha en sjö. För att det är helt fel med Stockholm.
Sitter här svinsur. Känns lurad.
Ja.
Ja, men då förstår jag självklart att man blir folkis. Man vill inte vara där.
Nej, man vill inte vara där. Man vill vara på landet. Liksom.
På landet vill man vara.
Och då är det ju... Då finns det en logik med det. Men jag har haft lite så här svårare... Och vibba in kanske på det här Stockholmsknället som handlar om det här att det kommer åt dig så mycket med folket som har hippa brallor och såga ved i midsommarkransen. Att jag alltid lite grann har tänkt att...
Såga ved är ju väldigt mycket landet.
Ja, men precis. Men det är som skillnaden mellan...
Stockholm var på.
Det är som skillnaden mellan park och skog och såga ved i midsommarkransen och göra det på landet kanske.
Jo.
Nej, men att om det kommer åt dig då med hippa brallorna, att det... Eller med att jag kanske alltid lite har tänkt att det nästan säger mer om dig än om folket. Mm. Alltså det är väl för att du är ägd utav det där folket då på något vis.
Just det, det är tönt.
Alltså det är ju klart att det finns massa bindgala människor som är så här parodiskt ängsliga och statussökande. Särskilt om du är någon sån kulturmediasväng. Men det är ju mest bara liksom ett problem om du vill inte vet, sitta vid deras bord på Rish,
ja.
Eller vart de går nu för tiden.
Exakt. Problemet är inte Stockholm, problemet är att du är en fåntratt som liksom tycker att sånt är viktigt.
Jag menar, du umgås väl med människorna liksom i ditt nätverk bara, och de är ju inte så.
Nej.
Förhoppningsvis då. Men sen...
Det är, också, är det att så många liksom av de här skribenterna gick igång på det här, förutom då Voline som hon bor i Kalmar, det tycker jag känns som någon sorts... Det tycker jag känns som någonting lite klart stockholmiskt och töntigt. Det här att på något sätt försöka vilja göra Stockholm till en stor, alltså till en sorts internationell storstad.
Mm.
Att det känns liksom som stockholmsgnäller från stockholmare känns lite så som man kan höra liksom folk från New York eller London liksom säga om sin stad. Det är så ruffigt här, det är så tufft, det är så mycket människor.
Mm.
Och sen är det som att en stockholmare också ska säga det för att den väl liksom anser sig vara på något sätt jämlik med en New York-bo eller London-bo.
Ja.
För det är ju inte så mycket människor är det ju inte. Alltså det är ganska folktomt. Har de aldrig varit på Östermalm efter klockan 7? Träffar inte på en jävel.
Nej, just det. Där är det verkligen så här, som att promenera. Det är ungefär som att...
Som det är Vanilla Sky hela tiden.
Ja, just det. Det är helt meditativt att gå där.
Ja, verkligen. Det är som att... Alltså i skogen så susar det ju en massa djur låter. Ja, alltså vill du verkligen hitta ditt inre jag så ta en promenad på Östermalm liksom.
Det är exakt. Det är mycket mer stimuli overload med skogspromenad.
Ja, och så allt knaster från bär.
Jag tycker i och för sig att det är snarare att det här Stockholmsgnället, det brukar vara en ganska vanlig feature av Stockholmsgnället kanske, att man snarare då, att det är ett av casen mot Stockholm, att det inte är som London eller New York. Ah, alltså där tänker man att det är en mer, då har man en romantiserad bild av hur det är i London och New York, att det är en mer äkta, härlig kosmopolitisk här fake, liksom. Stämning. Mm. Och här i Stockholm är det så här provinciellt wannabe som...
Okej, det kanske var lite rätt då.
Det kanske finns båda varianterna, men det är ju definitivt en genre utav gnäll på Stockholm. Men, att jag har haft, jag vet inte liksom, jag hade lite svårt, så länge jag bodde i Stockholm i kanske en 10 år, då jag hade lite svårt att relatera till det där gnället och att man blev, att det var en så här ständig plåga med att det befann sig falska människor i Stockholm. Jag led inte av det så aktivt.
Nej, vi drabbade inte så fort det gick ut.
Nej, alla falska. Jag känner alla falska. Avundsjuka blickar överallt. Som bränner i min rygg.
Vad alla äkta människor.
Nej, men i alla fall, men hela den här grejen då... Alltså den att vara så påverkad av Stockholm att jag, som jag sa, att jag är lite svårt att förstå när jag bodde där. Men jag måste ärligt talat säga att sen jag flyttade till Malmö då, att då har man ändå fått lite mera perspektiv på stämningen i Stockholm.
Jag håller med.
Jag vet inte om jag tycker att det, kanske inte att jag nödvändigtvis tycker att det är så jävla hemskt med Stockholm, men att man kan känna det där nu när man åker dit, att man har börjat fatta lite de här äldsta klyschorna om Stockholm.
Mm.
Om så här hetsig och stressad stämning. Du har väl sagt att du börjar bli rädd av att komma till Stockholms central.
Ja, när jag
efter att ha bott här ett antal år.
När jag så här vaknar upp efter att ha liksom kommit med nattåget. Och så går man ner i den där tunneln under centralen.
Mm.
När det är liksom mitt i rusningstrafiken. Då förstår jag liksom att lantisarna blir rädda.
Mm.
För det är så mycket människor.
Mm.
Och de springer... Och det då är det ganska stressigt.
Ja, ja.
Så det kan jag förstå hur de känner.
Jag tänkte på det en gång när jag cyklade i Stockholm.
Mm.
Att det var en jävla skillnad mot Malmö.
Mm.
Att det var en sån... För att jag cyklade nog aldrig när jag bodde i Stockholm. Sen har jag cyklat i Malmö. Och sen någon gång när jag var där tillfället när jag cyklade av någon anledning.
Mm.
Och det var alltså sån mycket, mycket mer så här, sur, proffsig stämning på något sätt. Att, alltså att i Stockholm, om man inte ligger perfekt disciplinerat till höger med sin cykel, så är det lika konstigt som om man inte skulle ligga till höger med sin bil. Om du förstår vad jag menar.
Exakt.
Att det är lika konstigt som om någon skulle vingla fram och tillbaka på körbanan när man körde bil. Att, så här, att jag verkligen känner att folk så här, alltså cyklade om en och fräste till en. Liksom. Och så här, så här, håll dig rakt, håll till höger. Liksom. Mm.
Att, men det kräver ju att alla är bra i Stockholm.
Ja, exakt.
Det är man kanske inte van vid då, om man kommer från Malmö, att plötsligt vara plötsligt krävs att man ska vara bra.
Ja, precis. Jag är som van vid att cykla halvvingligt, ändå vara övermedel. Ja. Ja, men, eller liksom om, alltså tanken på att en fotgängare skulle vingla in på cykelbanan. Ja. Att där i Stockholm skulle det bemötas med samma chockerade häpnad som om någon valsar ut i motorvägen liksom, framför ens bil. Mm. Att det är sånt obegripligt, skandalöst beteende. Men den disciplinen från ens medmänniskor liksom, i det offentliga rummet är helt omöjligt att förvänta sig när man cyklar över möllan. Mm. Att det går liksom inte att tappa det och börja fräsa.
Nej, man fräser inte.
man måste bromsa och kryssa liksom.
En annan grej som jag tänkt på nu, efter att ha bott utanför Stockholm länge, är det här gnället om att allt är så Stockholm-centrerat. Mm. Det hade jag liksom aldrig riktigt förstått. Förrän jag har liksom varit med om att folk ringer en från Stockholm och säger, kan du hoppa in i det här tv-programmet om 20 minuter?
Ja, just det.
Så att man bara utgår ifrån att man bor i Stockholm.
Mm. Eller liksom...
Eller ska ha möten i Stockholm.
Ja, ska ha möten. Och så...
Men jag bor inte där. Det tar mig en halv dag att ta mig dit.
Köper ni biljetter?
Va?
kom ner bara. Har du inte SL-kort? Bara, du. Sluta krockla. Ja, men så det var en sak när jag cyklade. En annan grej jag tänkte på med flytten var... att jag väldigt mycket av att bo i Stockholm hade jag vant mig vid, av att bo i Stockholm så vänjer man sig vid att det var väldigt normalt att dörrvakter var som de är där. Att det ska vara en sån här stämning liksom av östtysk tulltjänsteman som kontrollerar din packning. Att det ska vara liksom det sadistiska flinet och att så här, jaha, trodde du att du bara kunde gå in här heller, och sen liksom det långa förhöret om hur många öl man har druckit och titta på en sådär jätteforskande, alltså på sånt förnedrande sätt. Titta, alltså. Man flackar med blicken liksom. Och...
Jag blev tillsagd av en dörrvakt för något halvår sedan att jag hade parkerat min Voi dåligt.
Mm. Okej.
Okay. Det hade hänt i Malmö.
Nej. De började lägga sig i liksom.
Ja, trafikpolitik. Det blev lite åsikter om.
Nej, men jag har varit med, liksom den kulturkrocken jag varit med om just när inbitna malmöiter där i Stockholm, och de liksom inte fattar att kön till stället, att det är liksom som en uppställning för flårtanten på en internatskola.
Ja.
Att de liksom, ja men så att de tror att man kan dricka i kön.
Ja,
att
precis.
Kan stå och svepa den sista öl. Att det ja men jag har sånt minne av det, en person som vi känner att de liksom kommer så här, i en taxi till något på Hornsgatan, Marie Laveau kanske, och så här, bara stannar taxin där utanför och bara så här, vinglar ut med sin ex-sider i handen och sen liksom bara vigla fram till ingången och ställa ner den framför vakten och så här bara tror att de ska få gå in. Och att det är sån... Men just att vakten... att vakten har den här totala häpnaden inför vad som sker. Att det är liksom så här att det här... Det är liksom... Det är så chockerande. Det är som att någon så här försöker gå helt öppet med en kalasjnikov genom flygplatssäkerhetskontrollen. Att det är så här... Det är någon, du vet, någon så här borat dolla kamera-sketch, att man så här försöker tänka ut vad är det mest socialt missanpassade man kan göra i den här situationen. Att det är så sjukt. Alltså fattar du hur lite du kommer in här? Alltså du kommer in så lite så att det finns inget slut på hur lite du kommer komma in här. Alltså en tusendel av det här hade jag portat dig för.
Det var eller? Jag ska ta det utanför podden.
Det var
Jaha. Åh, vad kul.
Men så det är ganska ouppdaterat det här i och för sig. Jag pratade ju om sån skillnad i dörrvagnskulturen mellan Malmö och Stockholm för typ 8-10 år sedan då. Det var på den tiden jag var ute nog mycket för att kunna göra de här jämförelserna ordentligt. Jag vet inte exakt hur det är nu.
Det är lika hemskt i Stockholm tror jag. Möjligtvis så är det, har det också blivit värre i Malmö.
Ja, exakt. Det kan man tänka sig. Att det blir en stockholmifiering här lite grann mer. Men just kanske att jag inte exakt vet hur det är nu. Det är, alltså det är kanske lite i linje med vad jag tänkte på, alltså när jag tänkte på den här diskussionen om så här, hur det är att bo i Stockholm eller inte bo i Stockholm. Att det är mer och mer, för mig är det inte så här en känsla av att vara på en plats som gör mig folkilsken, utan det är mer att jag inte är på en plats överhuvudtaget. Eller mitt problem, eller det som eventuellt gör mig folkilsken, inte huruvida jag bor i Stockholm eller Malmö, utan mer och mer att jag känner att jag har lämnat hela grejen med att bo i en analog stad och istället liksom flyttat mer och mer in i den digitala staden.
Det har du snackat om tidigare, har du inte det?
Ja, det är det som är det påtagliga för mig.
Du existerar inte på platsen egentligen.
Nej, precis. Jag är inte på någon plats.
Nej, grannar är ingenting. Du bara är. Man hade kunnat flytta dig till vilken stad i hela världen egentligen.
Ja, precis. Det är ju lite hårdraget. Mm. Det är ju inte så. Jag har ju barn och så man är lite förankrad. Men jag menar, om jag bara tänker på utvecklingen de senaste åren, så känner jag att det går åt det hållet. Jag säger inte att jag talar för alla här, men kanske för vissa lite grann. Det finns en skribent som heter Michael Sakasas, som jag nämnt någon gång tidigare.
Bra namn.
Ja, jag tror jag uttalade rätt. Sakasas. Det var när han ledde in den här podden på Ivan Illich och Harit Mutrosa i våras.
Ja, ja.
Nu pratar vi om avsnitt du inte har varit med i, men bara nämner det som information till lyssnare.
De
men det är att han har en blogg som är ganska stor, eller så här Substack newsletter, som heter The Convivial Society. Det gemenskapande samhället, kan man översätta det som går ut lite på att så här utforska relationer mellan teknik och samhälle. Och så, och han hade en text för ett tag sedan som hette When the timeline becomes your sidewalk. Mm-hmm. När tidslinjen blir din trottoar. Alltså som i internet-tidslinjen eller sociala medier-tidslinjen. När flödet blir din trottoar. Och det här är också ytterligare referens som du inte har varit med på, men det är lite besläktat med det Liv var inne på i förra avsnittet. De pratade om sociologen Chris Rojek som har en term om välbekanta främlingar. Människorna som är ens välbekanta främlingar. Och att dessa människor, mindre och mindre människor som är i det fysiska rummet, och de människorna jag pratar om då, det är kanske sådana som du ser när du pendlar, de som jobbar i affärer, de som hänger på gathörnet, de som hänger på stamhaket, att de här människorna som för oss är mer än främlingar men mindre än vänner, den kategorin människor
har försvunnit.
Ja, precis. Och de är mindre och mindre förankrade i alla fall i det fysiska rummet, och istället har vi någon version av sådana här personer digitalt.
Ja, som Crystal Ball och Sagar.
Ja, precis, dels sådana liksom kändisar och så vidare och så. Sen är det också som att vi ser kanske sådana också, ja, också alla som bär i sociala medier, det som vi följer, men man kanske också bara ser sådana här interaktioner, att någon på samma vis som man kanske hör, du hörde ett snack i bastun, så ser du den här två människor som du kanske inte riktigt vet vilka det är, bråka med varandra på Twitter, eller ser de kommentera under en Facebook-post från Aftonbladet ledare, alltså, eller något. Och jag menar att jag flyttar dit liksom då, att man har liksom blicken ner i telefonen snarare än man har den uppe mot sitt grannskap runt omkring sig. Och Sakasa citerar då Jane Jacobs, som var en inflytelserik tänkare om stadsplanering, som skrev om det här med behovet av trottoarer, hur de här dagliga kontakterna med människor som är mer än främlingar men mindre än vänner, att det liksom är någon slags hörnsten att bygga upp en offentlig tillit och trygghet och så här förankra oss i vårt community. The trust of a city street, she writes, is formed over time from many, many little public sidewalk contacts. It grows out of people stopping by at the bar for a beer, getting advice from the grocer, and giving advice to the newsstand man.
Oj, vad ger man för råd till honom?
Comparing opinions with...
Sträck på dig.
Jag vet inte. Sälj fler tidningar så får du bättre affärer.
Vilken obehaglig människa. Går du inte ge råd till honom?
Sen kan man göra comparing opinions with other customers at the bakery and nodding hello to the two boys drinking pop on the stoop.
Jag fattar, men det har man inte längre alltså.
Så här är inte min vardag i mitt kvarter då. Nej. Jag har inte hälsat genom att nicka till de två pojkarna som dricker läsk på trappen.
Nej.
Jag har inte pratat med en kassörska. Jag har använt den här självskanningskassan. Jag har inte frågat någon efter vägen. Jag har GPS.
Ja, just det.
Jag har inte småpratat om politiska händelser med någon.
Nej, du har däremot stannat, har du stannat vid han som säljer tidningar och gett någon råd.
Precis. Nej, men precis. Jag har inte slängt käft om politiska händelser för jag har Twitter då.
Mm.
Jag har inte flörtat med någon. Jag har Tinder. Jag har, inte det sista då, men du fattar. Om jag hade varit en sån. Det viktiga är inte jag här, utan jag pratar lite om den generella upplevelsen.
Jag förstår.
Mm. Ja, men jag tänkte det om... Men att det kanske är lite så här, om jag tar allting som jag har hört de senaste månaderna. Jag hörde något från någon som inte är en vän, någon jag känner väl men inte eller en total främling. Allt så jag har hört eller överhört som jag sen kan berätta för dig till exempel eller någon i mitt nätverk. Alltså då är i princip allt det jag har hört har varit i det digitala.
Ja.
Det var olika kändisar har sagt eller... Olika människor har sagt på sociala medier. Jag har liksom inte överhört något på baren eller i bageriet, utan jag såg den här interaktionen på Twitter. Jag såg den här kommentaren på Camilla Läckbergs Insta.
Mm.
Det kan jag berätta för dig. Det är bara min frisör. Det är nog den enda senaste månaden.
Som du har berättat för någon annan vad den personen sagt.
Jag hörde min frisör säga en grej. Eller jag hörde liksom vad frisören bredvid sa till den han klippte. Liksom.
Vad sa han?
Ja, jag kanske bara sa något om att min läkare förstår inte att jag har magnesiumbrist. Så jag måste hitta en alternativ läkare. Ja, men bara, du vet, det är sådana grejer man kanske bara hör. Så berättar man det för sin tjej när man kommer hem.
Exakt vad du menar.
Och sånt hör man aldrig nästan i det offentliga rummet.
Hur kan läkaren inte förstå att han har magnesiumbrist? För att det måste man väl ändå kunna ta ett blodprov och visa då? Också i magnesium, är det receptbelagt?
Jag vet inte riktigt.
Det måste ändå gå att få tag på. Att bara knapra i sig.
Jo, men det gör det nog. Man kan köpa magnesiumtabletter som man köper D-vitamin. Bara.
Exakt.
Det är bara att köpa.
Jag kan tänka mig att det är klart det är irriterande att ens läkare inte förstår att man har magnesiumbrist. Men det är på inget sätt liksom, det är inget viktigt egentligen. Mm,
precis. Men det här hörde jag dem två friserstolar bort från där jag blev klippt prata om, då kanske så har jag hört det här.
Mm.
Och ja.
Det är också efter att extra tufft liksom för ens omgivning, med tanke på liksom att internet erbjuder liksom proffstyckare.
Mm.
Folk som liksom jobbar med att tycka.
Ja, precis.
Och säga saker. Tufft att hävda sig mot dem.
Mm. Ja, exakt. Ja. Det är liksom sådana sådär... Det är lite att de här verktygen också på något vis att de gör det så att det blir liksom de, vi har outsourcat massa sådana här saker till det. Jag läste en text i DN Kultur av Saga Kavalin heter hon.
Mm.
Hon hade någon sån här text om, hon skrev om kanske, det har kommit tre serier som handlar typ om att vara ung i Stockholm.
Okay.
Ung och singel och tjej i Stockholm kanske. En gjord av Nour El-Refai, en gjord av Amy Diamond, fast hon kallar sig inte det längre.
Gud, och vad
ytterligare coolt. En till.
Och kolla på de två serierna och se hur de skiljer sig.
Alltså, ja. Ja, men, ja, men det var i alla fall... men då skrev Saga Kavalin om det här att alla de här serierna liksom utspelar sig liksom som om inte smartphonesen har revolutionerat vardagskulturen. De vet inte hur de ska säga inkorporera att det finns smartphones liksom i ett berättande,
nej,
i ett narrativ och sådär, utan det är liksom som att det är 2007 fortfarande liksom.
Ja, precis, men det har jag hört att det är ett jätteproblem för konst, alltså, för att liksom att smartphones gör ju att det finns inga problem.
Nej, och de problem som finns är svåra kanske att gestalta då på ett sådär. Man ska bara gestalta att det kommer upp olika poster på skärmen liksom. Jag vet inte, men då liksom var en grej var att i någon av de här serierna var det sådär, något som man tyckte då var liksom anakronistiskt var att någon av de här serierna börjar med att en scen då det kommer fram kanske en sån här fånig kille och gör ett raggningsförsök.
Mm.
Gör ett sådär klassiskt raggningsförsök, så här går fram, hallå där.
Mm.
Får jag bjuda på en öl, och Saga Kavalin menar på då, det här känner inte jag riktigt till då, för att jag liksom har varit borta från det här livet så länge, men att det här hände senast 2007, att ett krograglingsförsök på det här sättet.
Man gör inte det längre. Du går på Tinder-date istället.
Ja, just för att det har liksom outsourcats till de här liksom apparna och till den här tekniken, så att det är verkligen att det blir mer och mer så att, ja, men då för 15-20 år sedan så var det någonting som var inom spannet för det normala. Att så här kan en normal människa göra ibland. Ja. Man gör ett sånt här. Men nu är det creeps som gör så. Men jag, du är ett creep om du gör så.
Undrar om det var Liv, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Men det var någon som så här hade berättat för en yngre person. En yngre person frågade en person i vår ålder hur hon träffade sin kille.
Mm.
Och då sa hon att jag träffade honom på krogen när jag var ute.
Mm.
Och då hade en yngre person sagt så här: åh gud vad romantiskt.
Mm.
Ett såhär ett real life hookup,
ja, just det. Mm.
Att det är liksom att det är någon sorts, att det, nu har det blivit någon sorts, ja, men det är typ det mest romantiska man kan göra.
Mm.
Att liksom kvart i fem,
ja, just det,
ragla fram asfull till någon, för att det händer liksom. Det är lika fånigt som att såhär lägga sin jacka över en lerpöl och låta sin date gå över det.
Men att just den grejen, alltså där att man då kanske gör sånt mindre liksom då, ja, raggar eller till exempel då, men att poängen jag skulle komma till var just det, att även om det är så att man kanske på samma vis träffas, är människor på samma ställen liksom på en bar,
mm,
eller du vet, så gör man inte det här då på grund av att man liksom outsourcar det till det digitala ändå, den här interaktionen, och att det kanske är lite så allmänt också. Att man kanske träffas, att det sitter fortfarande ett gäng gubbar i bastun liksom, på badhuset, mm, idag på samma vis som förr. Men det blir inte lika så här, att det här är ett tillfälle att gripa för att slänga käft heller.
Nej.
För att det är liksom också outsourcat till, liksom, till Facebook och Twitter och så vidare. Att det är det man gör där, har de här liksom, tillfälliga, liksom, triviala kontakterna. Ja, men just det, vart var jag någonstans? Jo, men i alla fall med de här två typerna utav, eller att det väl också, att det är förvisso så att även innan liksom den här digitala medien och smartphonesen fanns, så var det liksom att det fanns en så här utveckling i det moderna urbana livet, att de här två typerna av relationerna vi hade, det blev mer och mer de vi känner relativt väl, de som ingår i vårt nätverk och de som är totala främlingar, och att det liksom fanns väldigt lite däremellan. Med väldigt lite av de här då välbekanta främlingarna, eller vad man ska kalla dem, eller att det blev mindre och mindre av det, men att det var en sån utveckling innan, att det fanns en sån utveckling innan också, men att det digitala level kanske har accelererat det här. Och jag vet inte exakt hur stor roll det här spelar eller vad det innebär, men Sarkasas menar då att det är problematiskt eftersom att vi alltid kommer jobba med någon slags mental bild av vilka de andra är. Alltså, okay, vi kommer alltid göra generaliseringar,
mm,
om vilka de är, alla de här människorna som inte är som oss och inte ingår i våra nätverk. Och har man en hög frekvens av kontakter med allmänheten runt omkring sig,
mm,
så att vissa av dem blir förvisso inte vänner men mer än främlingar, då kommer vår uppfattning av allmänheten vara då så här förankrad i kött och blod, i bestämda människor. Att det finns de här människorna i mitt kvarter, till exempel de här karaktärerna. Men när vi saknar de här kontakterna, när vår erfarenhet av de andra är för skarpt indelad i vänner och främlingar, då blir vår bild av allmänheten mer av en abstraktion, ett blankt papper. Vi har ingen känsla för vilka de är. Och där blir det då frestande att projicera liksom våra rädslor, misstankar och fördomar. Eller för all del kanske tvärtom, våra naivt godartade förhoppningar. Precis. Våra naiva värderingar om vilka de är. Vi har liksom inga aning om vilka de är bara.
Nej.
Ja, jag vet inte. Men, ja, men det är i alla fall det som den här då... Att det var det som den här Jane Jacobs, att, som hon skrev i mitten av 1900-talet. Hon menar att man liksom förlorade det. Det var det man förlorade när det inte fanns sidewalk, när det inte fanns trottoarlivet eller den typen av offentligt rum. Att vi fick det här då, vi bara fick den här väldigt underutvecklade bilden av allmänheten bortom ens egna nätverk. Att man inte visste vad det var, och man kunde projicera vad som helst på dem, och att det var så skadligt för tillit och samhörighet och så vidare. Men Sarkasas menar att nu är det då så att vi inte bara saknar de här då klassiska sidewalksen som Jacobs pratar om, utan också då att det är våra digitala mediafider som har blivit våra trottoarer.
Mm.
Så att de här tillfälliga kontakterna, de sker på de digitala plattformarna med allt vad det innebär. och att det då skiljer sig på många sätt från hur de kontakterna spelas ut i fysiska världen. Men det är ju då bland annat att vår, ja men grejen är just då att bland annat då att vår bild av vilka allmänheten är bortom våra omedelbara nätverk numera snarare formas av våra erfarenheter på digitala medieplattformar snarare än vad den bilden formas av då, av våra tillfälliga kontakter med människor på vår trottoar, i vårt kvarter, i vårt grannskap. Det är liksom, ja, det är inte att jag överhört hur snacket går där jag bor, utan jag har sett någon, vem som helst som är var som helst posta en Facebook-kommentar under en Aftonbladets ledaretext. Att det är det som formar mina, min bild av vilka allmänheten är. Så att det, ja, men för att bara liksom återgå till det här då, så är det nästan som att, att jag nästan känner då att jag tycker nästan att det här med en stad med hippa brallor, tajta flin och meningslöst hålligång, att det nästan är för romantiskt då. För då är det ändå något som, något som finns på en plats då i alla fall.
Exakt. De är ändå medvetna, alla mänskliga människor är ändå så här medvetna och känner sig liksom på något sätt, de är medvetna om sin omgivning till skillnad från dig.
Ja. Att det, om det är så att den här han med hippa brallorna och tajta flinet som ägnar sig åt det meningslösa hålligången, han kanske finns på en bar jag brukar gå till.
Ja, precis.
Nu känns det som att det är bara som att det finns en avatar, en digital reproduktion av någon som har hippa brallor och tajt flin,
ja,
som jag du ser i min telefon och som inte finns på någon särskild plats.
Nej. Du är så här, du kan vara, du går runt kanske och irriterar dig på Tucker Carlson. Till skillnad då från Mats Jonsson som är sur på den hippa killen på hörnet.
Ja,
så exakt. Himla mycket mer förankrad.
Han är ändå förankrad, precis. Och, ja, och för liksom den digitala staden jag lever i finns inte på någon särskild plats.
Nej.
Sakasa skriver att den gemenskapen man känner sig mest dragen till kanske inte existerar på någon särskild plats. Eftersom att den då består av spridda själsfränder som har fört samman av digital teknik. Och att det liksom, det är, jag känner nästan det att det är, så här, det är något med att i takt med att länken mellan din plats och din närvaro har försvagats så mycket, så blir det blir mindre och mindre intressant att prata om att bo i Stockholm eller att bo i Malmö. Alltså bara för att man är på plats behöver man inte längre vara närvarande.
Nej.
Ja, du kan vara här med din kropp, men ditt tal och din syn är liksom i Tucker Carl, eller jag vet inte, det, ja, din gemenskap är inte knuten till platsen. Så jag vet inte, jag känner ändå, jag känner att de här Stockholmshatarna tror att de är förlorade av cynism och så, men jag känner nästan att de är obotliga romantiker liksom.
Ja.
De är fortfarande kvar i Stockholm i alla fall på något sätt och tar in liksom till en omgivning på något sätt.
Ja, precis. Att gå omkring och reflektera om man bor i Stockholm.
Ja.
Så, vet, det är verkligen...
De är så här, jag...
Och Bellman, säger de.
Ja, precis. De uppfattar att de sitter på krogen som Bellman gör.
Ja.
Jag sitter och dricker öl på den här baren.
Ja. Jag vet inte var jag dricker öl.
Ja, precis. Jag sitter och dricker öl egentligen på en digital bar.
Ja.
Att det är alla i mitt flöde sitter på olika platser runt om i stan och dricker på olika ställen, men de är egentligen mer på samma bar som jag är än vad de som är på baren det är rent fysiskt där.
Precis.
Där hippa killen med hippa jeans och tight flinar.
Alltså, gud vad
honom känner jag inte ens, han är inte ens där.
Nej, vad sa gud vad avundsjuk kan bli som är, någon som är sur på sin tjej. Jag är knappt... Jag vet inte ens om jag är ihop med någon.
Jag är inte här.
Hon ändå var irriterad på något. Fråga.
Mm.
Vad är det som sker vart fjärde år och som engagerar en hel värld?
Fotbolls-VM.
Det är rätt svar.
Okej.
Okay. Såklart så är det fotbolls-VM.
Ja.
Fel svar hade varit det svenska kyrkovalet.
Just
det händer i för sig vart fjärde år, men det engagerar inte en hel värld. Och
nej,
det är alltså det kyrkovalet då, som vi ska tala lite om.
Mm.
Svenska kyrkan, det är tydligen Sveriges största medlemsorganisation med drygt 5,7 miljoner medlemmar, 20 000 anställda och stora mängder fastigheter och skog att förvalta.
Mm.
Nu mer info från Wikipedia. Det här kyrkovalet då, som hålls vart fjärde år, det är valet till de beslutande instanserna i Svenska kyrkan, vilket alltså är kyrkofullmäktige, som är det högsta beslutande organet på lokal nivå för församling eller pastorat, stiftelsefullmäktige, som är delen av den regionala nivån, Och så är det då kyrkomötet som då är Svenska kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivå.
Mm-hmm.
I kyrkomötet, som då måste liksom vara deras riksdag då,
gissar jag,
finns dessa partier. Arbetarpartiet Socialdemokraterna med 76 mandat.
Mm.
Borgerliga alternativ, borgerligt alternativ 22, Centerpartiet 34, Fria liberaler i Svenska kyrkan 7, Frimodig kyrka 10, Gabriel 0. Det var för att i den grejen jag kollade så var det flera år. Då fanns tydligen någon gång, det finns ett för inte så länge sedan, så fanns det partiet som heter Gabriel då. Men de har 0 nu. De
bra namn.
Jättebra namn.
Partiet Gabriel. Men det är inte, det är, de heter saker som borgerligt alternativ och fria liberaler.
Ja,
det, är inte, det är inte vanliga partierna.
Nej, alltså. Man kan väl gissa att Arbetarpartiet Socialdemokraterna är Socialdemokraterna. Borgerligt alternativ är lite svårt. Vilka fan skulle de vara?
Ja, det är som en...
Undra om det är liksom är liberalerna eller om det är fria liberaler som ska kyrka som är liberalerna.
Mm.
Det kan vara svårt att veta när de inte skriver ut det så.
Är fria liberalerna kyrkvärldens motsvarighet till januariöverenskommelsen?
Ja.
Borgare och borgerligt alternativ är ta stöd av SD-borgare.
Det tror jag nog. Ja. Kristdemokrater för en levande kyrka, som är också lite annorlunda.
Mm.
De har bara 7. Det tycker jag var intressant, att de har så himla liten del i så få mandat.
Mm.
Mm. Men det är för att de är frikyrkliga allihop.
Ja, ja, just det. Men vad är totala antalet mandat?
Det vet jag inte. I hela... 200 okay. någonting.
Ja.
Kyrklig samverkan i Visby stift, 0. Det var exakt samma sak som då med Gabriel. Men de har alltså haft mandat.
Mm.
Det är också lite coolt.
Mm.
Miljöpartister i Svenska kyrkan 6, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 43, Sverigedemokraterna 24, Vänstern i Svenska kyrkan 9, öppen kyrka, en kyrka för alla. Lite... kaka på kaka, 11.
Ja.
Så där ser det ut just nu då, inför det nya valet. Och den som har rösträtt, det är alltså den som är medlem i Svenska kyrkan.
Mm.
Man måste också vara folkbokförd i Sverige senast då röstlängden fastställdes, och man måste ha fyllt 16 år. Så det är lite coolt att man kan, även yngre får göra sin röst hörd.
16-åringar, ja.
Antagligen, vilket vi ska återkomma till, för att det kanske inte är så viktigt. Valbarhet, den som vill, som vem kan bli vald, då gäller det så att personen måste vara döpt, medlem i Svenska kyrkan, folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år. Det är så himla viktigt att man är döpt då.
Mm.
Det står här att även folk som är baptistiskt döpta personer är valbara.
Mm.
Men då måste de uppvisa ett dopintyg, som jag kan tänka mig kanske inte helt lätt. Nu är jag ju inte berättigad till att rösta, inte röstberättigad.
Mm.
Men det hindrar mig inte för att gå in på dagens valkompass.
Nej.
Och där gjorde jag då deras valkompasstest, och bam bam, jag är 77% borgerligt alternativ.
Mm-hmm.
Yes. Hur bra är jag?
Ja, jag vet inte. Ja, halvbra.
Det som slog mig av de frågor som ställdes till mig i dagens valkompass var att det är nästan enbart, det är bara värderingar de frågar efter.
Mm.
Det är mycket liksom LBGTQ, vad heter de?
HBTQ.
Mm, mycket sånt, hur mycket sånt man vill ha och inte. Det är mycket, var väldigt mycket om invandring och sådana grejer. Det var typ en enda fråga som... Alltså, och den gällde typ inte ens pengar. Och det handlar om hur man ska sköta kyrkans skog. Hur det skogsbruket ska skötas liksom ekologiskt eller inte.
Mm. Mm.
Att, jag tycker det på något sätt är ganska intressant, för att man börjar så anklaga det vanliga, alla vanliga val, för att de plötsligt bara har blivit värderingsval.
Mm.
Och att det är så himla skönt då för partierna att de inte behöver ta liksom beslut i riktiga frågor, utan bara kan hänvisa till liksom luddiga värderingar. Men i Svenska kyrkan så handlar det enbart om värderingar inför valet. I alla fall tycker liksom dagen att det är så.
Mm.
För att jag kommer ihåg att det alltid brukas, att de senaste åren så har det snackats om hur himla viktigt kyrkovalet är. Och att man från kyrkligt håll och från olika partiers håll har för att liksom, lyfta fram kyrkovalet som inte ett struntval, utan ett val som är viktigt.
Man brukar prata om det här, SD ska satsa på kyrkovalet.
Ja,
så
precis.
Så då måste vi ta ta det på allvar så att de inte liksom fattar, eller att det är något så här, ja, SD satsar på det för ingen bryr sig om det. Som om de mobiliserar kan de kuppa kyrkovalet typ. Så då måste vi andra ta det på allvar. Och.
Ja, för nästan allt verkar handla om precis det. Nu idag så gick i Expressen så fanns det en debattartikel underskriven av Stefan Löfven och Margot Wallström och Hultqvist och Jesper Eneroth och Vanja Lundby-Wedin om hur viktigt det är att ställa upp och rösta rätt i kyrkovalet.
Mm.
Och då handlar det liksom framförallt om Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige. Som då har liksom under de senaste tre valen liksom satsat stort då på kyrkovalet.
Mm.
Och att man måste liksom bromsa deras inverkan och påverkan. Och att de då inte vill ha liksom en öppen kyrka. Det var också en av frågorna. Vill ha en öppen kyrka? En av frågorna var svårt att svara nej på den, tycker jag.
Ja, en lite ledande fråga.
Ja. Men sen så jag kollade lite runt. Jag forskade då och kollade runt lite på liksom varför det var viktigt. Och det är och jag kunde liksom bara, det enda som jag kunde liksom hitta var precis liksom det där då, att man inte skulle släppa in Sverigedemokraterna.
Mm.
Så var det då lite om skogsbruk. Men det var liksom, det var nästan bara det som fördes fram för varför liksom kyrkovalet är så viktigt.
Vad är frågan om? Var det en fråga i valkompassen om skogsbruket?
Ja, det var också. Var
ska de avverka sin skog? Eller ja. Ska den stå? Eller,
precis.
Eller,
det är hur de ska avverka den.
Okay.
Det är liksom, det var liksom den enda fråga som hade någorlunda, man skulle kunna, det skulle kunna ha med klimat att göra, men det är också liksom självklart då ekonomiskt, liksom den enda frågan som då inte var en ren värderingsfråga. En annan värderingsfråga som tog upp ganska mycket vad med just det där liksom om man ska tvinga präster att viga samkönade
just det.
Par.
Mm.
Och jag läste en annan artikel, tror jag också var, det var DN, eller det var Expressen eller Aftonbladet, som där det stod liksom att Svenska kyrkan var delad i den åsikten. Vilket är intressant, så jag kan inte fatta att det fortfarande att det fortfarande är en fråga i Svenska kyrkan. Jag tror det att där hade de satt liksom klacken på de som var emot. Och även typ en fråga om typ så här, om de tar också upp det i den här debattartikeln om att det är så himla viktigt att man inte ska att liksom kvinnoprästmotståndet inte ska få mer luft.
Okay.
Jag visste inte liksom att det fanns ett.
Nej, det känns ju väldigt avlägset, va?
Det låter lite som när du snackade om Sverigedemokraterna höll på och eller när liksom Sossen höll på att gå hårt åt SD med aborträtten.
Mm.
Att det är liksom en icke-fråga som man gör en stor grej av.
Ja, just det. Eller att ja, det är så himla de liberala liksom värderingarna har vunnit så grundligt i många sådana här frågor liksom. Alltså att, ja, att det fanns sådana opinionsundersökningar att även bland SD:are var det typ bara jag vet inte, högst 30% som tyckte det var en bra idé att skärpa bort rätten, ja. Liksom. Ja.
Det var typ bara någon Ekrot eller Björn Söder som var för det egentligen.
Ja, men just att det inte var något, även om kanske relativt många toppare för det, så insåg de att det var en impopulär fråga att driva liksom, ja. Även bland sina egna potentiella väljare. Det är mycket bättre att bara tjata om invandringen liksom, för att det är inte någon crowd pleaser att hålla på och gorma om att vi är emot abort liksom.
Så jag har sett lite svårt att förstå varför det skulle vara så himla, himla viktigt att hålla de stånden där. Även om de liksom fick mer inflytande så förstår jag inte vad de ska göra. Men det som slog mig efter det var denna, varför finns det kyrkoval?
Mm.
För att man har en känsla av att Svenska kyrkan i sig inte heller vill ha något med SD att göra. Och ett sätt att undvika det är att inte ha kyrkoval.
Mm.
För det finns väl ingen anledning att ha kyrkoval?
Nej.
De skildes ju från staten 2000. Och 2000.
Mm.
Så de är ju liksom bara ett företag nu, eller liksom en egen stiftelse, eller vad de nu är. De behöver inte hålla på och liksom lajva statlig myndighet.
Nej, okej. Okay. Ja,
bara
det.
Liksom sluta upp ha val. Ja, men vilka andra företag har liksom öppna val?
Ja.
Inte ens, har man val i fotbollsföreningar?
Man har väl så här medlemsomröstningar typ, eller? Och sånt.
Det kan man ju sköta lite snyggt på något sätt. Det känns så himla, himla onödigt att ha det här valet.
Ja, 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 kanske. Att de bara ska göra det till en... Det ska bara vara toppstyrt utav folk.
Som... Ja, varför ska det liksom finnas partier? För så har man väl ändå inte svenska fotbollsklubbar. att sossarna har liksom 3 mandat i Hammarby. Så är det väl inte?
Nej.
För det är ingen som tänker så i partier, det är ingen som tänker när det kommer liksom till fotbollsklubbar.
Nej, just det.
Och det är ett jättebra sätt liksom att komma bort från den här partipolitiken, bara liksom att förbjuda. Alltså de var så här, nu är vi oss själva. Varför ska ni socialdemokrater ha liksom ett parti här? Det är jättekonstigt. Det är så himla jobbigt med partipolitik. Ja, men förbjud partierna då. Ni kan göra vad fan ni vill, ni är Svenska kyrkan.
Ja, precis.
Ni ska bestämma över er.
Men vilka är de? Vilka är det här viet i Svenska kyrkan, ja, som det bara förbjuder det och liksom kuppar det och tar bort demokratin?
Någon liksom modig själ med lite råg i ryggen, antar jag. är hon kvar?
Ja, just det.
Alltså, så här, vad håller vi på med? Varför finns det liksom ett centerparti här? Det finns det ju inte i Sirius.
Det behövs en Mao. Det behövs liksom den stora rorsmannen.
Man behöver inte göra diktatur av det. Man kan bara säga nej, Sverigedemokraterna. Liksom, det finns inga sverigedemokratiska partiet i min killes skytteklubb när de har medlemsröstningar.
Nej, okej. Ja, just det.
Vad är det för fjanterier?
Ja, så är det kanske. Ja.
Vill man inte ha partipolitik i sin organisation, vilket jag kan förstå att man inte vill ha, ha inte det då?
Nej, har de sagt att de inte vill ha det? Eller du menar, du tror att de inte vill ha
jag
det?
Jag tror att de inte vill.
Nej.
För vadå? För allt. Vem vill ha partipolitik i sin förening?
Om man kan undvika det så vill man kanske inte ha det, jag vet inte.
Det är bara förbjuda det.
Ja.
Det får inte vara partier.
Nej, att ni kan
bara heta något annat.
Bara lägg ner det här liksom.
Ja.
Och ha någon slags.
Det är klart att det blir svinjobb. Det är det man liksom har velat, friheten med att vara skild från staten, är att man slipper sån här skit. Fan, ska sitta en massa moderater och sverigedemokrater och sossar liksom i kyrkans styrelse. Svinkonstigt.
Det är ett bra påpekande att det bara känns att hela känslan inför kyrkovalet så här bara, gud, alltså, måste vi stoppa SD i kyrkovalet också? Vad är det? Vad är det för någonting?
Nu är det 2
finns det?
Val vart fjärde år vi måste stoppa SD.
Och så bara säger du,
det räcker med ett.
Du tar den här, du bara säger det liksom, så att, men ta bara bort det.
Ta bara bort det.
Och så är det som att alla bara vaknar upp.
Alla bara säger, ja, just det. Vi behöver inte ha partipolitik.
Vi behöver inte hålla på med det här i kyrkan. Nej, just det. Ja, men
för vad blir liksom utvecklingen? Alltså att man ska liksom hålla på och stoppa dem, precis som du säger då, liksom i, ja, men det är Hammarbys IF. Det blir liksom ingen...
Ja.
Det går inte. Så liksom sluta upp med det här. Om ni inte vill ha det, ni behöver inte ha det.
Nej, exakt. Ja, men det är bra. Det var en sån riktig barnet i tjejernas nya kläder.
Liksom. Ja, det var det verkligen.
Riktig sån var det här nu. Att fan vad du... såg det alla vi såg men inte har vågat säga liksom, för att bara sluta ha kyrkoval.
Ja.
Nu.
Vi måste stoppa SD. Varför? Vi behöver inte ha val. I alla fall inte på det här sättet.
Nej, precis. Det är som det är lite det där som det där skämtet kanske i en sån här film som gör parodi på kung fu filmer att ja. någon som är expert karatemästare håller på så här och slår i luften mot den, så tar man bara upp en pistol och skjuter karatemästaren. Att så är det, ni måste inte hålla på och göra karate mot SD här. Nej. Jag bara tar upp pistolen och skjuter karatemästaren.
Det är som Indiana Jones, ja.
Ja, så här kanske, det är som Indiana Jones. Ja.
Om bara liksom Löfven hade haft lite mer stake så hade han gjort samma sak med den vanliga valet. Liksom. Gå runt och oroa sig för att inte bli omvald. Ja, det är trams.
Ja, men exakt.
Lägg ner det!
Lägg ner valen.
Det finns ett parti.
Ja, för jag får ont i huvudet av det här tjatet om att det finns olika partier och att det ska vara val hela tiden.
Gud.
Bara
stoppa,
bara lägg ner det.
Vad förbjud dem?
Jonathan har kommit på en briljant plan för att lösa allt med ett pennstreck.
Vet du, den gotiska knuten.
Ja.
Det bör hugga av.
Ja, just det, ta upp ditt
svärd. Jesus Christ. Vad ska vi göra? Vi måste informera folk. Varför? Ja, okej, men det kanske inte gäller i allmänhet då. Men i kyrkovalet så är det här ju inte en grej.
Nej,
så.
Nej.
Det gav mig det.
Ja, men jättebra. Jag kan bara ta lite kort info som ni som lyssnar, som är gratis lyssnare får stå ut med här. Då, att det är ju så att Stormens utveckling kommer ut med 5 avsnitt i månaden, varav 2 läggs ut här i gratisflödet. Men för att lyssna på samtliga avsnitt, alla veckovist utkommande ordinarie avsnitt, plus då den här månatliga bonuspodden Frågelådan, där du och jag och Liv är med alla 3 samtidigt, då behöver ni ju tillgång till prenumerationsflödet. Och prenumerationen tecknas på underproduktion.se/stormensutveckling och kostar endast 29 kronor i månaden.
Bra pris.
Försvinnande liten summa. Det är, ja vad är det nu? Det är typ 340 kronor på ett år. Så det är...
Det är en taxiresa.
Ja precis, det är en klippning hos en frisör för en kille.
Väldigt
billigt. En halv klippning för en tjej.
Ja,
så att det går nästan inte att... ja, på det stora hela är det så himla lite pengar. Så ja, men gå in där på underproduktion och skaffa en sån prenumeration. Och där finns också info om hur man lägger in den här prenumerationsfeeden i sin podd-app. Och det finns också på underproduktion.se i shoppen där, så kan man köpa årskort på Stormens utveckling. Man köper en helårsprenumeration med ett årskort om man vill ge bort en prenumeration i present. Eller om man är en sån som inte gillar hela den här månadsprenumerant-grejen och vill köpa ett årskort åt sig själv, så får man en kod som, så att man kan lyssna i ett år. Ja, det var det. Gör det om ni vill höra alla avsnitt.
Det är jättebra tips också till någons namnsdag.
Precis.
Man glömmer ofta bort det där med namnsdagar.
Exakt, det är en lagom present för en namnsdag.
Precis. Du, jag ska bara snacka lite fort om de 14 orden som vi tog upp några gånger sedan. Det är alltså, vi måste säkra existensen av vårt folk och en framtid för våra vita barn. Då ett välkänt citat av nazisten David Lane, och som då brukar sägas i nazistiska, man hänvisar till dem liksom. 1488 sägs det ibland. Då är det alltså först de 14 orden och sen så är det Heil Hitler.
Just det, för H är åttonde bokstaven.
Nej, kan ni göra på att det?
8-8.
Jag var inte helt nöjd med den här.
Nej.
Så jag sa att jag skulle hitta på ett bättre. Ett bättre credo, om man ska kalla det. Det var inte helt lätt.
Nej.
Det är så himla lätt att man, det är lätt att säga att något inte är bra. Men då får man den här välkända då, gör det bättre själv då. Och då visar det sig att det kan man ju inte.
Nej, men det är typiskt med såna här väldigt simpla grejer.
Att det finns så himla simpelt där.
Slogan är kanske mera, den är mer bra än vad man kan tro på något sätt då, när man försöker själv.
Exakt. Eller? Ja. Bara just do it. Kan vi inte bättre? Kan du bättre? Och så kan man ju inte det. Så jag satt och tänkte väldigt länge. Till slut kom jag på, för Sverige i tiden. Men då insåg jag ganska fort att ett, det måste vara mer internationellt. För det ska gälla alla nazister i alla länder. Och sen så kom jag på att det är kungens valspråk.
Just det.
Nästa förslag var rent blod, rent sinne, rent kropp.
Och du rent blod, rent sinne,
rent kropp.
Rent kropp.
Ja, för att det ska ju, då följer ju då, för att det ska inte vara rent kropp. Det heter ren kropp. Men det blir konstigt att säga rent blod, rent sinne, ren kropp. För då liksom, då, det bryter ju då av mot resten.
Ja, eller som att det betyder något annat. Att här är ju rent kropp. Det är kropp som kommer här.
Jo, om man är väl, bara, om man är välvillig. Vi kan väl hoppas att nazisterna tolkar det välvilligt.
Det ska inte få vara så svårt tolkat. Nej. För att det måste vara väldigt lätt tolkat, en sån här slogan.
Ja, och så fick jag liksom panik. Och bara, alltså, komma på det, för den ariska rasens fortlevnad och bevarande. Jag vet inte. Det känns ungefär som den andra liksom. Och lite på kaka, fortlevande och bevarande.
Ja, just det.
Sen så bara plötsligt kommer på white power. Men det är liksom inget nytt.
Nej.
Och också är det liksom att det är så här lite, att det är liksom lite, ja. Ja, men det är ju som med white som jag kanske inte, som jag tycker gör lite, det ser konstigt ut i skrift.
Att det,
att man trycker så himla mycket, när det som står i skrift, man läser liksom vita, för viktigt att bevara de vita, att då blir liksom lite, vad man säger det lite fort, så det inte, tänker man inte på det. Men när man läser det så kan det sticka ut och sticka en lite i ögonen.
Okej.
Okay. Sen så läste jag igenom att vi måste säkra existensen av vårt folk och en framtid för våra vita barn.
Mm.
Och då bara fick jag för mig att de är oroliga för att de vita kvinnorna ska ligga med svarta.
Mm.
Att det är det som har med saken att göra. Att man då skulle hitta på någonting som avskräckte vita från att vita kvinnor för att bli ihop med svarta.
Mm.
Och då kom jag på black do crack. Alltså att många brukar påstå att svarta inte åldras och att det då skulle göra dem mer attraktiva.
Mm-hmm.
Men det är intressant
att black do crack.
Ja.
Okej.
Okay. Det finns som inte black don't crack. Alltså att svarta inte blir
rynka. Ja, först när du sa det så tänkte jag att det syftar liksom på det här då, drogen crack.
Det är liksom det enda som är någorlunda bra med det här kredot. Att det finns en dubbel mening i det.
Dubbeltydighet, ja just det.
Och att de också varnar för att, liksom, att det skulle vara liksom så.
Det blir lite, tycker jag också, det brister lite på det internationella då, för att det är en sån amerikansk stereotyp det super... med det här crack-epidemin och så.
Och det var så långt jag kom.
Okej.
Okay. Egentligen så är den bästa för den ariska rasens fortlevnad och bevarande.
Men kan du inte bara korta ner den mer då? För den ariska rasens fortlevnad.
Fortlevnad.
För den ariska rasens fortlevnad. För bara den
ariska rasens fortlevnad.
Slippar det kaka på kaka. Eller för den ariska rasens bevarande.
För den ariska rasens bevarande, sa vi. Då är det alltså 1, 2, 3, 4, 5 ord.
Okej. Okay. 588.
588. Vad har jag ändå fått ner det? Jag tycker att den säger ungefär lika mycket som vi måste säkra existensen av vårt folk och en framtid för våra vita barn.
Mm.
Och liksom, det kan ju inte skrika.
Vi måste säkra existensen för...
Du kan ju inte skrika det.
Mm.
Eller hur? Du kan ju inte skrika så många ord.
Nej.
Du kan inte ha det som en chant.
Nej, precis.
Men det kan du... för den ariska rasens bevarande, det kan du liksom känta.
Mm.
De fem orden, va?
Ja, de fem orden då. Ja.
Och inte superbra såklart. Men det säger lika mycket.
Mm.
Det är något kortare.
Ja.
Och det går att skrika.
Ja, men det var en liten förbättring då.
Mm.
Men det kanske inte var riktigt...
Och till nazister som inte tycker det var något bra, det säger bara, gör det bättre själv då.
Säg tack för den här veckan då. Eller har du något du ville tillägga?
Nej.
Nej. Okej. Detta var Stormens utveckling. Hörs igen om en vecka. Hej hej.
Hej.